Du lyssnar nu på Integrationen och arbetets marknad. Ett seminarium utifrån Jenniko Larssons avhandling med samma namn om etableringsreformen. I den här delen hör du Jenniko Larssons presentation av sin avhandling. Missa inte den andra delen av seminariet där Erik Nilsson, Erik Ullenhag, Olof Åslund och Maria Mattsson Mäl kommenterar avhandlingen. Du vet väl att du kan lyssna på andra seminarier som Arena Idé arrangerar. Det gör du via Arena Play som du hittar både på SoundCloud, iTunes eller valfri poddapp.
Trevligt att ses en sån här kall eftermiddag. Lisa Pelling heter jag. Jag är utredningschef på tankesmedjan Arena Idé. Som ni vet är en del av Arena-gruppen. Vi är som ni vet en grupp av verksamheter kring samhällsmagasinet Arena. Här är det senaste numret. Ni som inte redan är prenumeranter borde bli det. Jag har sagt slut på reklamen. Vi är väldigt angelägna om att ni stänger av ljudet på mobiltelefonerna. Däremot får ni gärna ha mobiltelefonen i handen och gärna twittra. Om det sägs klokskaper, intressanta saker här uppifrån som ni gärna vill föra vidare eller om ni vill delta i debatten kring de här frågorna. Vi föreslår hashtag etablering för det här samtalet. Och som sagt så kommer vi att fortsätta med det på olika sätt. Vi har, som ni har sett av programmet, en diger lista. Jag är väldigt stolt över den, alla som ska delta och bidra till den här diskussionen. Vilket innebär att vi sparar frågor och inspel från er åhörare till efteråt, om ni inte gör det då via Twitter som sagt. Vi kommer att börja med att låta Jenniko Larsson, som har skrivit boken Integrationen och arbetets marknad, en avhandling i statsvetenskap vid Linköpings universitet, börja med att göra en rejäl presentation av boken, hur den kom till och de framförallt slutsatserna av Jennys forskning. Och sen kommer vi att ha ett samtal i en panel som kommer att väldigt mycket ha formen just av ett samtal. Alltså inte ytterligare föreläsningar utan mera en diskussion, ett samtal kring de resultaten. Jag tror att det var allt jag behövde säga nu. Jag lämnar över ordet till dig, Jenny. Varsågod.
Tackar. Hej, ska jag säga. Vad kul att så många kan komma. Men väldigt kort kan man säga att jag disputerade i december på Remeso på Linköpings universitet. På den här avhandlingen. Och nu ska jag då försöka presentera den här så kort som möjligt, vilket kanske inte alltid är så lätt för en forskare att hålla sig kort, men jag ska göra mitt bästa. Jag kommer att berätta lite kort om reformen och utgångspunkterna för min studie. Och sen kommer jag, som Lisa sa, gå in mer på de centrala resultaten. Och eftersom jag också har en chans här så tänker jag lämna lite policyförslag. Vad jag tycker kan förbättras. Hur blinkar jag fram det här? PowerPointen då? Så här den dåvarande statsministern Fredrik Reinfeldt i sin regeringsförklaring 2010. När alliansregeringen inledde sin andra mandatperiod sa han så här. Att integration bygger på arbete och möjlighet till en försörjning. Därför är regeringens arbetslinje också integrationspolitik. Vi vill att utgångspunkten för integrationspolitiken, som inom alla områden, ska kunna vara att alla människor som kan också ska kunna försörja sig själva. Ja, då kan du klicka, Lisa. Och varför jag har tagit med det här citatet, det är för att förklara att det är här också med etableringsreformen som arbetslinjen införs i integrationspolitiken. Och jag förstår alliansregeringens arbetslinje som en del av det skiftet som kallas, som brukar tala om, från välfärd till workfare, från welfare to workfare. Och det är en av mina utgångspunkter för den här avhandlingen också. Och det här är inte en utveckling som alliansregeringen började med, utan det är något som har pågått i flera decennier i Sverige, i västvärlden och väldigt tydligt också i EU. Och väldigt förenklat så betyder den här workfare-utvecklingen att en stor del av välfärdspolitiken kopplas till krav på motprestationer. Och det som tidigare var en rättighet att ta del av välfärdsstatens stöd har allt mer blivit villkorat i form av motprestationer från de som uppbär de här ersättningarna. Och att man ska ge någonting tillbaka genom att kvalificera sig, bli mer anställningsbar och komma närmare arbetsmarknaden. Och det är också som välfärdspolitiken har blivit allt mer inriktad på arbete och ta personer närmare arbetsmarknaden. Och parallellt med den här workfare-utvecklingen har det också skett en ökad marknadisering av välfärdspolitiken. Där privata aktörer har fått en allt större roll som utförare av politik. Och det är det här som är med att etableringsreformen måste förstås som. Och för er som kanske inte har järnkoll på etableringsreformen som vissa av oss här har ägnat ganska mycket tid åt, så kan man säga att den trädde i kraft den 1 december 2010. Den pågår fortfarande. Det är nu inte bara en reform, det är också en fast politik. Och det är den största integrationspolitiska förändringen sedan 1970-talet. Så det här är något stort som händer 2010. Och man kan säga att reformen i sig har två stycken mål. Det första är att nyanlända ska komma i arbete snabbare. Och det andra är att de ska aktiveras. Och de här aktiviteterna då, som jag pratar om, workfare, ska göra dem mer anställningsbara så att mål 1 uppnås. Och rent praktiskt då så innebär det här att ansvaret för flyktingmottagandet flyttades från kommunerna till Arbetsförmedlingen. Och med det här så var syftet att integrationspolitiken ska bli nationellt enhetlig och samma regler och villkor ska gälla oavsett var någonstans i landet en flykting kommer till. För när kommunerna hade ansvar för flyktingmottagandet kunde det se ganska olika ut i form av vad som krävdes, i form av aktiviteter, vad de fick ta del av för insatser och så vidare. Så det här syftade till en mer enhetlig integrationspolitik. Och i och med att Arbetsförmedlingen blir ansvarig myndighet så ska ju också arbetslinjen gälla. Och de nya länderna ska komma i arbete fortfarande. Något annat som händer med etableringsreformen är att ersättningen till de nya länderna kopplas till individen och inte som det var tidigare var kommunerna, det var hushållet och familjen. Och det knyts också till ett aktivt deltagande. För att få ta del av ersättningen, och du är en del av etableringsreformen, så måste du också delta i aktiviteter motsvarande en heltid, det vill säga 40 timmar i veckan. Har man inte, eller kan man inte delta i aktiviteter på heltid, så kan man få till exempel sjukersättning en viss tid för de timmarna. Så det krävs. Så det fanns i vissa kommuner tidigare men inte alla. Så det här var också liksom ett steg mot det mer enhetliga. Ja. Man kan vara en del av etableringen i max 24 månader. Och sen är tanken att man efter det ska vara etablerad. Det vill säga fått ett arbete eller börjat studera på högskola. Och som en del av etableringsreformen så introduceras också en ny aktör. Som kallades etableringslotsar. Och det här är, eller var, de avskaffades i 2015. En aktör som upphandlades via lagen om valfrihetssystem. Och det här innebär, till skillnad från tjänster som upphandlas via lagen om offentlig upphandling, som många andra offentliga tjänster gör, att man har ett förfrågningsunderlag och att alla som uppfyller det här underlaget får då teckna avtal, i det här fallet med Arbetsförmedlingen. Och kontrollen här sker i efterhand utav de här företagen. Och tanken är då att marknaden ska bli självsanerande. Så de lotsföretag som inte levererade och inte var tillräckligt bra skulle då väljas bort av kunderna, de nyanlända, och därmed avveckla sin verksamhet. Och den huvudsakliga ersättningen till lotsarna, den betalades ut när de hade fått de nyanlända i jobb. När man hade fixat ett jobb åt en nyanländ, då fick man den stora ersättningen. Så här gäller ju arbetslinjen även för de privata företagen att de ska vara med och bidra till det här då. Och som jag sa så avskaffades lotsarna 2015, i mars tror jag det var till och med. Men det innebär inte att de inte är intressanta, och det här tycker jag är jätteviktigt att komma ihåg. Att det här är första gången som det upphandlas en form av privata arbetsförmedlingar. Där de här företagen får ersättning när en person får ett arbete. Och det här är ju inte någon nytt tankegods. Det här är ju Centern speciellt varit väldigt, drivit väldigt hårt in. Att man ska ha jobbpeng precis som man ska ha vårdpeng eller skolpeng. Ja, det är också det som jag förstår lotsarna som att det här är ett första försök. Så här finns det också slutsatser att dra som inte endast är en fråga om nyanländas etablering. Ett uttalat syfte med etableringsreformen är också en ökad, att det ska leda till en ökad jämställdhet. Och invandrade kvinnor har här identifierats som en grupp som är i särskilt behovet av insatser för att komma närmare arbetsmarknaden, och det beskrivs också som en särskild utmaning att öka deras arbetsdeltagande här, arbetskraftsdeltagande. Och då är det också den här individualiserade ersättningen en del av att öka jämställdheten. Och då skriver man bland annat i den här proppen som låg till grund för reformen. Att i familjer där det inte finns en tradition att kvinnan arbetar, det är särskilt viktigt att skapa incitament för både mannen och kvinnan. Och också etableringslotsarna presenteras som någonting som ska gagna jämställdheten med den här ökade valfriheten då. Och det är också de här delarna av etableringsreformen som jag ser som mest centrala och som jag har studerat i min avhandling. Och jag kommer inte så här nörda ner mig så mycket i teori och metod och så här i det här sammanhanget, men jag kan gärna prata om det senare om någon vill. Men jag kan berätta lite om arbetet med det här. Och syftet då med min avhandling, tog jag med här så att alla vet, det är att analysera hur arbetsförmedlare och privata aktörer gör integrationspolitik och varför de gör politik som de gör. Och syftet är också att utforska betydelsen av svenskhet i görandet av integrationspolitik. Och det här har jag gjort genom att jag har följt etableringsreformen. Jag hörde talat om den första gången på våren 2010 och insåg att det här var någonting spännande. Sen sökte jag forskarutbildningen och kom in och beslöt för att följa reformen. Och det har jag gjort fram till 2015 då jag disputerade. Så det är 5 år. Och så vitt jag vet så är det den första större studie som har gjorts av etableringsreformen. Och det är också den enda etnografiska. Det kommer den stora från nationalekonomerna på SU i mars. Så det ska bli kul att se. Och det är också hur aktörer gör politik som står i fokus för min studie. Och det innebär att jag utgår från att en politik som kommer ut, den som görs av arbetsförmedlare och här också privata företag, inte behöver vara den samma som formuleras i regelverk och policies och regeringsdokument. Och då har jag jobbat utifrån teoretiska perspektiv som ser förvaltningen och tjänstepersoner som producenter av politik. Och jag har också syntetiserat det med en intersektionell ansats för att kunna se hur görandet av politik också kan vara ett görande av ojämlikheter. Och det som jag också har gjort är att jag har, i och med att New Public Management, som man kallar NPM dagligdags, har blivit det självklara sättet att styra och organisera förvaltningen, så har också privata aktörer fått en allt större roll som producenter av politik. Och det här gäller ju inte bara etableringslots, utan det gäller ju, vi upphandlar ju alltså landstingskommunal verksamhet, landstingen och kommunerna upphandlar också privata företag som utför mycket av tjänster som tidigare endast utfördes av välfärdsstaten. Och det gör också att jag har valt att inkludera privata företag i liksom, gatubyråkratperspektivet. Och den är också etnografisk, som jag sa, att jag har intervjuat och observerat arbetsförmedlare, etableringslotsar och samhällskommunikatörer som är en insats som alla nya länder har rätt att de ska gå samhällsorientering, och det är de som utbildar i samhällsorientering också. Så jag har hängt på arbetsförmedlingar och på företag, och jag har fikat och ätit lunch, och jag har varit på konferenser och seminarier, och jag har observerat möten mellan nyanlända, lotsar och arbetsförmedlare och sånt. Och jag har också en hel del material som kommer från den dåvarande alliansregeringen med i min avhandling. Så nu ska jag komma in på vad jag har kommit fram till, som kanske är egentligen det mer spännande, som jag kan få ett klick. Det här är Lydia som säger det här. Hon är etableringslotscoach och utbildare och en av mina informanter. Och hon säger så här när jag intervjuar henne. Jag vet hela tiden vad jag måste jobba mot. För att vårt kontor ska kunna växa och vi ska kunna fortsätta vara anställda, då är det resultat 2 som gäller. Den absolut bästa lösningen för många, inte alla men många, det är att kombinera halvt SFI och halvt jobb. Men eftersom regeringen beslutat att premiera helt andra saker hos lotsen, måste vi fokusera på jobb för att överleva. Och det här citatet har jag tagit med för att visa också något som framkom väldigt tydligt när jag pratade med lotsarna. Att de behöver prioritera ekonomiska resultat före de nyanländas behov, för att tjäna pengar, och att kortsiktiga lösningar tenderar att gå före långsiktiga. Och det innebär till exempel, som det här citatet från Lydia visade, att de styr nyanlända mot arbete före studier, trots att de anser att det är bättre långsiktigt för de nyanlända och dennes arbetsmarknadsetablering om de skulle studera svenska och istället få ett arbete som kanske bättre stämmer överens med deras utbildning. Och det är som Lydia säger, det finns en logik i det här. Det är ju så här det är utformat. Det är så här man kan tjäna pengar om man är lots. Då agerar man ju i sådana fall efter det. Och vad jag också kan se är att det fanns ganska enkla lösningar för att tjäna pengar. Till exempel så var det flera av de här lotsarna som berättade att de företagen de jobbade på stöpte om utbildningen. De hade en upphandling av en typ av utbildning och sen gjorde de lite smärre justeringar och anpassade dem för att kunna återanvända den och sälja in den en gång till. Som en av de här lotsarna som jag träffade, han sa att många gånger är det bara en remix av SFI, fast man kallar det olika saker, som yrkessvenska till exempel. Och det här blir också en strategi, att kan du inte tjäna pengar för att det är svårt att få de här nyanlända jobb, då får man ju hitta som företag andra lösningar för att tjäna pengar. Det som jag också har sett är att att de använder, flera av de företagen pratar att de hade utbildningar på enkel svenska. För jag frågade, men hur gör ni då? Har ni utbildningar på nyanländas modersmål? När de fick ta del av olika utbildningar så skulle ta dem närmare arbetsmarknaden. Och sa, nej, men vi har det på enkel svenska så de kan hänga med. Och då undrar jag, men hur klarar de? De är ju ganska, de har ju inte varit i Sverige så länge. Jo, men det funkade enkelt. Och sen när jag observerade de här utbildningarna så insåg jag att det var ju inte så enkelt som det lät. Och det var ganska svårt för många av de här nya länderna att hänga med. Och likadant så genomfördes många möten mellan nyanlända lotsar utan tolk. För tolk var en väldigt dyr kostnad för de här lotsföretagen. Och de lotsar som själv pratade samma språk som de nyanlända, de kunde ju hålla sina möten på det. Men de som inte kunde det, så var det flera av dem som också hade den där enkla svenskan. Och jag har ett exempel i boken som berättar om att hon berättade för mig att så, men det här är en av mina stjärnklienter, det är en av mina liksom bästa och duktigaste sökande som jag har här, så att vi klarar det här på svenska. Och så sa hon att hon pratade ingen engelska, den här personen, den här nyanlända, men hon pratade spanska. Och den här lotsen hade läst franska på gymnasiet, så hon sa att de hade en slags fransk-spanska. Och så satt de med Google Translate. Och då var det väldigt tydligt att trots att den här nyanlända som hon pratade om som en av sina, hon var bättre på svenska, hade väldigt svårt att hänga med i de här diskussionerna om CV. Så de satt och liksom skrev in det på hennes mobil och så. Men det var också så att de kunde inte ta in tolkar. Det var för dyrt när det var, de ändå kunde så pass bra svenska som den här nyanlända kunde då. Och det var också mycket kroppsspråk och sånt. Och jag frågade ett annat lotsföretag som också, men hur jobbar ni med tolkar? Och då sa den här lotsen att men vi har hittat vi har några anställda vars barn är inne och tolkar. Så ja, men då betalar ni då enligt tolkarvodet. Så, nej, det är så här studenttaxa på de här tolkarna. Vi har inte råd att betala vad de etablerade tolkarna vill ha. Så då använder de studenter som de betalade ett lägre arvode för. Och jag hade till och med en lots som betalade en de var delad med en större koncern. Så att då hade de ett städföretag där också. Och då många av de som städade på det företaget hade ju en annan bakgrund än svensk och pratade andra språk. Och då hade hon kopplat in en syster till någon som tolkade och fick betalt informellt. Alltså hon betalade den här tolken under bordet för att tolka. För hon sa att hennes chef... Det var ändå så tajt ekonomiskt att de inte visste hur de skulle klara sig. Så då löste de det med de här specialtaxorna. Och sådana strategier utvecklade de här lotsarna som jag träffade. Och det här är liksom inga... Nu låter det som att det vore kanske ruffel och båg lotsar. Men det här är ganska seriösa etablerade företag. Men att det också blir... Det drar fram den här typen av strategier när det handlar om att hålla ner kostnader också. Men något som jag inte hade riktigt väntat mig också i det här sammanhanget var de här arbetsmarknaderna som uppstod för de här personerna som jobbade, alltså dels som lotsar men också som utbildare, som samhällskommunikatörer. Att de hade väldigt korta uppdrag, de hade väldigt sällan heltid, för att de här, till exempel de här samhällskommunikatörerna hade utbildningar på, de här utbildningarna hålls på halvtid, då hade de också jobb på halvtid. Och de fick inte heller inga längre tidsspann, för att de visste inte hur länge de skulle jobba. I och med att företagen inte visste hur många nyanlända som skulle komma under ett visst språk, så kunde de inte anställa de här på under längre perioder. Och de hoppade också runt mellan, de tolkade, de lotsade, de var samhällskommunikatörer. Så otroligt osäkra arbetsmarknader och prekära villkor som uppstod. I och med de här upphandlingarna så skapas det marknader där den här typen av arbeten också finns. Så. Och det var också personer som också så, det var också väldigt intressant. De var väldigt högutbildade de här. Jag intervjuade, de flesta hade mastersutbildningar, någon var disputerad, men det var personer som hade haft otroligt svårt att komma in på svenska arbetsmarknaden innan. De hade köpt taxi, tagit så här tillfälliga påhugg och sånt. Men här uppstod då också en arbetsmarknad där de inte behövde konkurrera med svenskar som pratar perfekt svenska och ljushy, utan istället deras språkkompetenser och också migrationsbakgrund vart någonting som kom till nytta här. Men å andra sidan, vilket är bra, så blir det också en annan form av arbetsmarknad där de inte vågar ställa de här kraven och säga men jag vill ha schyssta arbetsvillkor, för det finns alltid någon annan man kan plocka in. Det blir en form av en väldigt välutbildad, rasifierad arbetskraftsreserv, menar jag. Det här är Stefan, han är arbetsförmedlare och jobbar med inom etableringen. Och han sa så här när jag träffade honom: att det inte är klokt egentligen hur mycket tid jag lägger på att dokumentera och skriva anteckningar. Mitt uppdrag är att få ut dem i jobb, att de ska bli självförsörjande. Det var därför jag fick jobbet från början. För att jag fick ut folk i jobb när jag jobbade som coach. Men jag ges inte chansen. Det finns inte en möjlighet att jag hinner kontakta arbetsgivare till exempel. Det här är då en arbetsförmedlare som sa det här. Ja. Och det är också genomgående hos de här arbetsförmedlarna som jag träffade. Att de upplever att de har för hög arbetsbelastning. Vilket innebär att de har svårt att hinna med alla delar av sitt uppdrag. Det som tar störst tid i anspråk för de här, det är administrativa uppgifter och samverkan. Ja, och de menar också att de har minst tid att kontakta arbetsgivare. Jag har en jag brukar använda det citat för jag tycker det är väldigt bra. Hon säger så här: en arbetsförmedlare, vi hinner aldrig ringa några arbetsgivare. Vi hinner bara ringa en massa myndigheter som aldrig svarar. Ja, att den här samverkan, administrationen, tar så mycket del av hennes arbetstid att hon inte hinner fixa jobb och kontakta arbetsgivare och liksom höra om det finns praktikplatser och så. Du kan klicka, Lisa. Det som också blir tydligt är att de här arbetsförmedlarna upplevde att varken politiker eller chefer eller myndigheter centralt har någon större insyn i vad deras arbete innebär och vilka behov och situationer som de nyanlända befinner sig i. Och det här bidrog också till att arbetsförmedlarna fattade beslut som egentligen borde tas på ledningsnivå. Och det handlar inte bara om en brist på insyn och kunskap hos chefer, ska tilläggas, utan det handlar också om att de här etableringshandläggarna tyckte att de var de som förstod bäst. Att de hade en kompetens att fatta de här besluten som inte deras chefer hade. Det som också blev tydligt var att de aktiviteter som erbjöds de sökande inte är anpassade för målgruppen. Och det här gjorde också att handläggarna dels hade svårt att hitta aktiviteter som passade de nyanlända, men de hade också svårt att fylla ut de här etableringsplanerna, för att man ska ha 40 timmars aktiviteter i veckan för att få full ersättning, så är det också arbetsförmedlarnas primära uppgift att se till att de har 40 timmar i veckan de nyanlända, annars får de inte den fulla ersättningen. Och det här skapade problem hos arbetsförmedlarna, för att fylla ut de här planerna när de inte hade tillräckligt mycket aktiviteter, så löste de också det genom att skriva in olika slags formuleringar. Jag har kallat det för tomma aktiviteter. För det är aktiviteter som egentligen inte existerar annat än som en formulering i den här etableringsplanen. Så det kunde till exempel vara formuleringar som sondera arbetsmarknaden, klargöra arbetsförutsättningar, söka arbete. Och då är det några timmar. Men de fyller en funktion i och med att de ändå fyller ut den här etableringsplanen. En tom aktivitet kan också vara att man skriver in en nyanländ på en aktivitet som den egentligen inte kan tillgodogöra sig eller som är under dens nivå. Men det här blir också en strategi för arbetsförmedlande för att kunna göra sitt jobb, att fylla ut de här planerna så att de får full ersättning. Och det var också tydligt att flera arbetsförmedlare återkom till att de nyanlända mådde så dåligt så att de hade svårt att delta i de här aktiviteterna på heltid. Och då ska man egentligen vara sjukskriven, men då får man mycket lägre ersättning. Och ersättningen är, den har inte höjt sedan 2010, den är redan väldigt låg. Så då löste de arbetsförmedlarna istället att fylla ut med till exempel klargöra dina arbetsförutsättningar på halvtid och sen SFI på halvtid, för att de här nyanlända inte skulle bli av med sin ersättning. Och något som också varit tydligt när jag var ute, det var också att arbetsförmedlarnas arbete försvårades av en brist på svårigheter att få, det var dels en brist och sen svårigheter att få tolkar som kom när de skulle, tolkar som kunde tolka professionellt. Också att ibland bokade min en tolk och då kom inte den nyanlända som var kallad. Så det var att de sittade med tolk men inte någon nyanländ. Och det här ledde också till att de här några arbetsförmedlare på olika sätt utvecklade strategier för att få det här att funka bättre. Jag har ett exempel på en arbetsförmedlare. Hon gjorde så att hon kallade till exempel om hon alla klienter som pratade somali till en viss tid. Så klockan 10 så kallade hon ett tiotal klienter till arbetsförmedlingens kontor, så bokade hon in en tolk. Och då kom ju de här nyanlända, så fick de sitta och vänta och så betade hon av en och en när de hade tolken där. Och för de som fick vänta sist så innebär att de satt ju ett par timmar och väntade på att få komma in. Men då förklarade hon att så här, det här var enda sättet att lösa det. För att, då vet hon, tolken kommer, klienterna kommer, och det var ändå hon som godkände frånvaron i deras etableringsplaner. Och så de fick ju i alla fall sin ersättning. Och det här blir ju problematiskt, men det är ju också ett sätt. Hon måste kunna göra det här för att kunna göra sitt jobb effektivt. Samtidigt som de nyanlända missar aktiviteter. Även om hon skriver under får de sin ersättning, men det sänder ju också signaler att aktiviteterna inte är viktiga. Och det här handlar ju också, andra strategier som arbetsförmedlarna använde var att träffa de nyanlända en och en. Men då träffade man dem istället familjevis. Och då frågade jag, men kallar ni dem in dem familjevis? Nej, de kommer i alla fall, så då kör vi på det här. Då träffar vi alla på en gång. Och det här är dels ett sätt att hålla ner antalet möten, men också att minska antal, liksom, den tid du lägger ner på administration. För som en av de här arbetsförmedlarna sa, att om jag har ett möte på en timme, då måste jag avsätta en timme för att administrera, liksom för allt som kommer efteråt. Men om de istället träffade flera stycken på en gång, då minskar ju också administrationen. Så det här är strategier som... strategi för möteseffektivitet, helt enkelt. Och sen kan man också säga, och det var också i DN i helgen en artikel om det, att män får mer. Och det är också väldigt tydligt, skulle jag säga, att jag kommer komma lite mer på det sen. Men att fler män som verkade få aktiviteter, sa de arbetsförmedlarna, än kvinnor. Och att nyanlända kvinnor med kort eller ingen utbildning oftare hade de här typen av sociala aktiviteter, tomma aktiviteter. Det här är Cecilia. Hon är arbetsförmedlare. Och hon säger så här, jag frågade, när jag började arbetet så var jag väldigt intresserad av hur de såg på män och kvinnor och jämställdhet. Delen av jämställdhetsuppdraget där. Och då pratade jag med dig, vad har du för slags klienter, var kommer de ifrån, och är det skillnad på kvinnor och män, och så pratade de om det. Och då berättade Cecilia om sina klienter, så sa hon så här, att de kvinnliga analfabeterna från Somalia och Afghanistan som kommer hit tillsammans med sina män upplever jag som väldigt svårjobbade. Kvinnorna blir ofta gravida och klarar inte av att göra någonting själva, inte ens åka buss till SFI. Men så har jag en del yngre kvinnor som har ett helt annat driv, och de behöver knappt hjälpa med någonting. De vill ut på arbetsmarknaden fort och lära sig svenska på en gång. De ser att det finns mycket möjligheter, de är väldigt driftiga. Det spelar egentligen ingen roll var de kommer ifrån. Jag har en otroligt driftig kvinna från Afghanistan som är läkare och som jag tror kommer få arbete snart. Hon har arbetat i hemlandet och har alla papper klara. Och generellt kan man säga så här, det finns en självklar svensk jämställdhet. Och den är ju inte bara, den råder ju inte bara inom etableringsreformen, det är ju Sverige, vi ser oss gärna som världens mest jämställda land. Och det blir också väldigt tydligt i mitt material. Det blir också tydligt att arbetsförmedlarna speciellt, skulle jag säga, gör svenskhet genom jämställdhet. Genom att vara svensk är man också jämställd. Och där blir också väldigt tydligt att de som inte är svenska och mest skiljer sig från vad arbetsförmedlare anser vara svenskt blir också mindre jämställda. Och det här citatet som jag hade från Cecilia är väldigt talande. För det finns de här unga kvinnorna som hela tiden återkommer hos arbetsförmedlarna. De ses som mer lika oss. De är välutbildade. De är drivna. De vill någonting. Och det finns flera andra exempel också i min avhandling där de pratar om att de vill inte ha så mycket barn. Jag tror inte de har några tankar på familj. Och de förutsätts vara singlar. De är ute och de är modernt klädda. Det finns en berättelse om de här unga kvinnorna. Och sen finns det den unga kvinnans negativa spegelbild, kan man säga. Och det är de som beskrivs som traditionella kvinnor. De som är ett kulturellt avvikande, som har en annan syn på familj och arbete än den svenska. Det blir också väldigt tydligt när de här arbetsförmedlarna berättar om sina kvinnliga klienter att sånt som handlar om till exempel en bakgrund i större städer, om universitetsutbildningar görs till individuella egenskaper. Det blir en fråga om att vara driven, att man liksom tar för sig, man ser vilka möjligheter det finns. Och det mest, det finns ständigt så återkommer personer från Somalia, somalitalande, som de mest svårjobbade hos de här arbetsförmedlingarna. Det är de som blir med barn hela tiden. De är mest olika oss. Det handlar både om män och kvinnor. Det handlar om män som hindrar såna här kvinnor från att jobba. Och det här fick också ofta förklara svårigheter som handläggarna upplevde i arbetet. Att de hade svårt, tyckte att, de vill inte jobba. De här kvinnorna, deras män tycker att de ska vara hemma. Det finns en helt annan tradition. Vilket också på något sätt rättfärdigar att de inte la ner lika mycket kanske engagemang på de här personerna. Men det som också blev påtagligt att de här unga kvinnorna som alltså som drivna, de fick liksom sköta sin etablering på egen hand. De förutsattes, ja, men de var de här duktiga flickorna. Så de som fick mer igen, det var män. Dels med en arbetsförmedlare att de upplevde att de krävde mer och kom mer med egna initiativ. Men också någonstans att de blev någon slags mellanklient som passade ganska bra in i den här utformningen som etableringsreformen är. Och också att arbetsförmedlare ställde högre krav på män att delta i aktiviteter. Just det, och de nyanlända som arbetsförmedlare upplevde som mer lika, alltså som var mer, delade mer svenska värderingar, så de uttryckte, de ställde också högre krav på dem att dela lika på vård av barn och föräldraledighet. Och då kanske ni undrar, vad innebär detta? Och det ska jag försöka summera upp nu i korthet. Jag ska säga att det innebär att integrationspolitiken fungerar inte som det är tänkt. Kontrollmekanismer och administration har tagit överhanden och arbetsförmedlarna har för lite utrymme att hjälpa nyanlända att komma i arbete. Dock så får arbetsförmedlarna vissa delar av integrationspolitiken att fungera. Och det är den administrativa och kontrollerade delen, och den tar också störst tid i anspråk. Det här kan också förstå, det här är inte något som bara gäller arbetsförmedlingen, ska vi säga. Det här är en del av det som kallas utvecklingen mot ett administrationssamhälle. Och där det också har blivit allt viktigare att göra saker, att göra rätt saker. Och då menar jag också att i och med de här etableringsplanerna har det blivit ännu viktigare att det står att de nyanlända gör saker än att de faktiskt gör saker. Och vidare syns inte alltid felen, för de bäddas in i systemet. Och det döljs till stor del av de här strategierna som arbetsförmedlarna utvecklar för att få det här att fungera. Det är delar av det som fungerar. Och samtidigt försvåras också arbetsförmedlarnas arbete av de utsatta situationer som de här nyanlända har. Det är personer som inte sällan inte har någon fast bostad, som har bor inneboende hos vänner och familj. Det återkommer också hos de arbetsförmedlarna att de bor, då sover på hamburgerrestauranger och centralen i Stockholm. Det som fungerar sämst är den del av uppdraget som handlar om att matcha och etablera nyanlända på arbetsmarknaden. Det innebär också att män och kvinnor inte har samma förutsättningar att etableras. Och det innebär också att integrationspolitiska arbetsmarknader som de här har blivit riskerar att bli rasifierade segment präglade av prekära villkor. Och så. Och sen tänkte jag på mina sista 5 minuter, Lisa. Tack. Tala om vad som ska göras. Nej, kanske inte vad som ska göras, men vad jag tänker kan förändras, vad som kan förbättras. För att, som ni vet, vi befinner oss i en situation där vi har fått en ökad, väldigt ökad flyktinginvandring till Sverige. Etableringsuppdraget ligger ju efter ett par år, så men nu är det fortfarande ett par år kvar innan ökningen kanske till och med tredubblas av deltagare. Och det finns tid att fixa en del grejer här. Och då ser jag att det behövs ett ökat handlingsutrymme lokalt. Att arbetsförmedlingar på lokal nivå behöver få större möjlighet att utforma utbildningar och aktiviteter som möter de behov de ser att de sökande de träffar har. Det behövs också framförhållning i upphandlingen för att öka det deltagarantalet generellt. Jag ska säga att administrationen framstår som ett av de största problemen för arbetsförmedlarna. Därför måste de administrativa arbetsuppgifterna minska. Och en stor del av det här är också kopplat till krav på aktiviteter och den kontrollen som finns att de nyanlända ska delta i det här. Jag tror att det ska förändras och det är bra. För minskar inte kontrollbiten och den administrativa delen så är det en stor risk att arbetsförmedlarna utvecklar fler och ytterligare informella strategier för att kunna utföra arbetet när deltagarantalet ökar. Och jag vet att regeringen har sagt att man ska se över regelsystemet för etableringsuppdraget för att minska onödig administration, och det tycker jag är jättebra. Men då är det viktigt också att se de informella strategier som utvecklas för de olika lokalkontoren om man ska komma till rätta ordentligt med det här. Tolkar har också varit en del skriver de senaste veckorna. Det är svårt att hitta tolkar. Det är inte bara för Arbetsförmedlingen det gäller, det är för andra myndigheter. Det kommer öka tolkbehovet i takt med att deltagarantalet ökar. Så här föreslår jag att Arbetsförmedlingen anställer egna tolkar. Det är ett sätt att ha kunskap på plats. Det är, man undviker en del av de strategierna jag har pratat om. Man slipper använda mindre kvalificerade tolkar. Man kan ställa krav på de här tolkarna. Och det är också ett sätt att erbjuda schyssta arbetsvillkor för de här personerna som ofta inte har det. Och skulle jag säga, kring de här upphandlingarna som görs, ökad kontroll och uppföljningar av de arbetsmarknader som skapas kring de här upphandlade tjänsterna. För att undvika den här typen av anställningar och arbetsvillkor som jag har sett när jag varit ute och intervjuat. Att det ska vara en del av kravställningen tydligare. Ett tydligare intersektionellt perspektiv skulle jag säga inom etableringsuppdraget. Och nu den nya jämställdhetsstrategin som har kommit. Så ska ju jämställdhetspolitiken i Sverige genomsyras av ett intersektionellt perspektiv. Vilket är väldigt bra. Så det bör även gälla etableringsuppdraget och givetvis. På ett lokalt plan så menar jag att det behövs en ökad medvetenhet och kunskap hos de handläggare som möter de här nyanlända. Om föreställningar om hur ras och kön riskerar att bilda stereotypa bilder av vad de här nyanlända förutsätts vara. Sen måste också arbetsförmedlarna få möjlighet att hjälpa de nyanlända att hitta rätt jobb och inte bara ett jobb. Det måste vara rätt jobb där de är utbildade för det som har en kompetens som tas tillvara. Inte en så stressad arbetssituation att det blir skönt när någon hittar ett jobb och att man också ska kunna jobba med validering och sånt. Och det här, menar jag, kommer bli ännu viktigare om det är så att vi får tillfälliga uppehållstillstånd som knyts till arbete. Då är det ännu viktigare att Arbetsförmedlingen har ett uppdrag som handlar om att hitta rätt jobb. För får man, om ens chans att stanna i Sverige är knutet till arbete, då tar man i princip, såklart skulle jag göra, vilket jobb som helst. Om jag inte har någonstans att fly hem till eller återvända till. Om det också handlar om att jag skulle få hit min familj. Och då måste Arbetsförmedlingen jobba så att det blir rätt jobb där. Och också att man tar hand om nyanländas kompetens så att de vågar satsa på studier och validera betyg istället för att kanske ta det första jobb man kan få. Det här handlar inte bara om högutbildade personer som kanske tar jobb som de är överkvalificerade för, utan det handlar om också att människor som är mindre kvalificerade inte har chans att få de här okvalificerade arbeten för att arbetsgivarna hellre väljer någon som har mer arbetslivserfarenhet och mer utbildning. Så då riskerar vi att skapa ytterligare ett segment av människor som aldrig, med lägre utbildning, som riskerar att kanske inte aldrig komma in på arbetsmarknaden. Så, men jag stannar där, för då har jag gjort mina minuter, va?
Jenny, tack så mycket. Vad bra att du avslutade, för jag tänkte, det var precis den fråga jag skulle ställa till dig, hade jag tänkt. Hur påverkas det här av det här andrummet i flyktingmottagningen som regeringen beslutade om här i november, som ju innebär att de som kommer in i etableringsuppdraget, till skillnad från tidigare när nästan till alla hade permanenta uppehållstillstånd och möjlighet till familjeåterförening, nu kommer att ha temporära uppehållstillstånd och möjlighet till familjeåterförening enbart om de lyckats permanenta sitt uppehållstillstånd, vilket man kan göra om man ordnar ett jobb. Minst 13 000 i månaden ska man tjäna. Och det tror jag också är någonting som vi får anledning att komma tillbaka till. Jag tror att människor i det här huset kommer att behöva komma tillbaka till det. För det ställer ju också krav på den fackliga rörelsen att se vad blir det här för jobb och så.